Tack för välkomsthälsningen. Det är väldigt fint att få vara här. Hej. Det är inte så ofta någon vinkar till det när man står så här, så då får man ju svara. Det är roligt att få vara här och det känns jättegott att få dela gudstjänstgemenskap tillsammans med er. Jag är ju en enkel stand-in idag. Det var Joakim Agerius skulle varit här och predikat, men så fick han förhinder och då fick de skicka den som var över och det blev jag. Så att jag hoppas att ni står ut med detta. Vänner, det är också många som hälsar till er. Det är verkligen så. Det har varit... Vi har träffats i flera olika ledningsgrupper i veckan och jag har sagt att jag ska hit och de har sagt bär med en hälsning också. Förra veckan när jag var i Västerås så nämnde jag att jag skulle hit. Jag har liksom siktat mot den här stunden länge nu och då sa de hälsa också. Vi hänger ihop vänner och det är väldigt gott så. Hörrni, idag är det ju Maria som står i fokus och det gör ju Maria två gånger och i kyrkoåret om man så vill. Och det är ju nu då, och det är ju inte så konstigt kan man ju tänka. Det är liksom verkligen inför julhelgen, det sista så att säga, söndagen innan julafton och juldagen. Men det är ju också vid bebådelsesöndagen, ungefär 9 månader sen kan man tänka. Och Maria är ju en sån person som vi har talat mycket om i historien, i kyrkohistorien. Och vi har flera, så att säga, många av våra kyrkliga traditioner har ju liksom halkat lite olika i hur man ska se på denna Maria. För det är ju å ena sidan den enkla flickan som förmodligen var i sina tidiga tonår, vi vet ju inte säkert. Men det är också den här gudaföderskan, det vill Herrens moder som temat är idag. Och så har man då hanterat detta lite olika. Och som vanligt så är det ju så när det är både och att vi får ha två tankar i huvudet samtidigt när vi nu tar oss an Maria i vår gudstjänst idag. Och det där att ha två tankar i huvudet kring Maria, det är också någonting som Jesus barnet som föds liksom föds in i, att man faktiskt också ser Jesus som antingen väldigt nära och liten, och ibland kanske man förminskar Jesus, men det finns också stora risker att Jesus blir stor och transcendent och långt borta. Så också där finns ett tydligt både och. Nåväl, berättelsen som Kerstin läste om hur ängeln kommer till Maria, det kallar ju för bebådelsen. Det är inte det enklaste ordet, men nu vet vi vad det innebär. Och i Lukas evangeliet så finns ju också ytterligare en bebådelse precis innan. Det är ju då när Johannes döparen, när man får reda på att Johannes döparen ska födas. Och de här två berättelserna, de hänger ju väldigt tätt ihop kan man säga. Det budet då om Johannes, det får ju pappan då Zacharias i templet. Och han, om ni minns det, han blir ju stum då och ska inte kunna tala förrän Johannes föds då. Och det är ju hans fru då, Elisabet, som ju är till åren, som då ska föda det här barnet då. Och liknelserna av berättelsen är i ordval men också i upplägg ganska lika. Men det blir ju också därför extra tydligt med de kontraster som finns mellan de här två historierna, berättelserna. Fokus flyttas från den första berättelsen med Zacharias i templet från Jerusalem till den enkla byn i Galileen hemma hos Maria. Det flyttas från den barnlösa gamla Elisabet, så ställs det så att säga mot den orörda unga Maria. Mot Zacharias otro, för han tror ju inte detta, det är därför han blir stum då, ställs den orörda unga Marias underdånighet att gå in villigt i detta uppdrag. Johannes beskrivs som den högstes profet och Jesus som den högstes son. Och mot Johannes uppfyllelse, som det står att han ska bli uppfylld av helig ande, så ställs att Jesus faktiskt kommer till genom helig ande. Och jag tänker nog att när Lukas ställer upp det så här, så är det nog för att visa tydligt och övertygande att det här är faktiskt Jesus som är i fokus. Och för att förklara att i det lilla kan det stora finnas och växa. Och att Jesus är den som faktiskt är större även om man kommer efter. Vilket ju Johannes sen också understryker. Men jag tänker att de här berättelserna också för oss idag kan påminna oss om att vi har olika kallelser. Och våra kallelseberättelser kan se olika ut och gör så också i olika tider. Och det kan vi ha med oss. Det som Maria gör och som är så stort, det är ju att hon ställer sig till förfogande. Att hon säger till ängeln där att jag står till förfogande. Och där utmanas du och jag idag. Och egentligen skulle predikan kunna sluta där. Men nu har jag ju ändå åkt hit, så jag tänkte jag kör på lite till. Ja, några besvikna blickar här ibland kan få mandlarna, men vi står ut lite till. Jo, det är ju faktiskt så att ja, men, och det är svårt att sätta sig in i Marias situation. Hon är en ung kvinna, ung flicka nästan. Kanske 13, 14, möjligen 15 år. Och den situationen som hon hamnade i då, där att bli gravid utan att ha varit med sin man. Mannen skulle naturligtvis högst troligen lämna. Om inte, ja ni vet ju vad som hände sen, att Josef får det här förklarat för sig. Men det är en enormt trauma i denna flickans liv att bli gravid på det här sättet. Men det är ju också så att Maria finns ju i ett sammanhang där hon hör ängeln tala. Och hon känner förmodligen igen ängelns ord från Sefania när ängeln säger var inte rädd. Det är Sefania-ord som vi också hörde läsas tidigare i gudstjänsten. För Maria levde ju i en tradition där man gick och längtade och väntade efter att någonting annat skulle ske. En annan tid skulle komma, en ny tid skulle bryta in som profeten hade talat om. Och med profetorden klingande i öronen och luftet om ett nytt rike, om att en ny rättfärdig kung skulle komma. Och så var det i den situationen som besöket hos henne kommer. Och så slutar avsnittet med att Maria säger att må det ske med mig som det har sagts. Och så konstaterar hon att hon är en Herrens tjänarinna. Och vi har redan varit inne på det här med att det så ofta finns ett både och. Och det är lätt att i vår tid att man predikar om antingen om vikten av att följa sin kallelse, att leva missionellt, att evangelisera, att dela sin tro, eller att vi predikar av vikten att vi tar emot Guds rike, att leva i vila och leva i flödet och att det är Guds mission. Och båda är såklart lika rätt och lika viktiga. Men i allt detta är det ändå just förutsättningen som Maria pekar på och sätter fokus på i våran gudstjänst idag. Och det är att stå till förfogande. Det betyder också att det handlar inte om att vi behöver kvalificera oss för tjänst eller för uppdrag. Inte alls. Det handlar om att ta emot. Vi kan sänka axlarna. Men det betyder inte att vi inte har jobb att också göra. Jag tycker kanske ändå Paulus skriver fram detta allra tydligast i Nya Testamentet. Där han i ofta ganska färgstarka uttryck säger som till exempel: nu lever inte längre jag, nu lever Jesus genom mig. Eller ikläd er Kristus. Det vill säga, vi kan ta på oss det som är Kristus, så är det inte längre jag som bara alltid ska stå i fokus. Och det är ett evangelium, skulle jag säga, också väldigt tydligt in i vår tid nu. Det handlar alltså inte om prestation, utan det blir tydligt för Maria väljer att låta Gud väljer Maria för att låta Guds son också födas in i vår värld på det naturliga sätt som vi alla har fötts in i vår värld. Alla förlossningar är förvisso en enorm prestation. Men fram till dess så sker det liksom mest av sig själv. Det får man ändå säga. Barnet växer där i magen. Och Maria kan inte berömma sig av att barnet växer. Och på samma sätt så är det med vår kallelse, som kanske också den växer inom oss. Vår kallelse att leva med Gud, som är det mest självklara och naturliga. Det är inget vi kan berömma oss av eller vi kan prestera. Tro är inte prestation, det är relation. Maria ställde sig till förfogande med det hon hade. Vilket mänskligt sätt får man ändå säga inte var särskilt mycket. Gud gav ändå, eller kanske just därför skulle jag väl säga, uppdraget till Maria att vara verktyg för Guds inkarnation. Om vi tyckte bebådelse var ett svårt ord så är ju inkarnation ännu klurigare. Det kommer ju alltså från latinet och vi kan känna igen det från spanskan, incarna, i kött, att bli människa. Och det där är någonting som vi ska stanna vid en stund. För när vi ställer oss till förfogande är detta alltid Guds uppdrag också till oss. Att Gud får bli människa i vår tid genom oss. Jesus föds som människa. Maria föder en son. Det är liksom ingen tvekan om att det faktiskt är en människa. Det är liksom inte något som ramlar ner från himlen eller på något annat fantastiskt sätt. Ja, det är väl fantastiskt nog kan man väl lugnt säga. Men det är inte på något annat sätt som Jesus kommer in i vår tid och in till vår jord. Utan Jesus föds som människa, identifierar sig också sen när han växer upp helt som människa. Var barn som växte upp och lekte och allt det där ni vet. Förvisso också Gud, men också helt människa. Och vår kallelse är också att vara helt mänskliga. Att vara en hel människa. Och att identifiera oss också vi med den mänsklighet som vi är en del av. Vi ska inte som kristna eller som kyrka försöka vara aparta och annorlunda och identifiera, utan vi ska identifiera oss med den mänsklighet som vi också är en självklar del om. Vi ska inte vara på sidan om, inte på vår kant, utan en del av. Jesus kallas ju för ordet. Inte minst när man då går till Johannes evangeliets inledning, vi kommer strax till det, men ordet. Och ordet blir kött och blod, det är liksom själva poängen. Och Jesus föds och flyttar hit till mänskligheten. Och här, jag känner till det här, för jag tänker på det ibland. Jag har ju veckopendlat ganska länge nu till Stockholm. Och det är ändå så att jag är, även om jag har varit där riktigt mycket får man väl säga nu vid det här laget, så är det ändå så att jag bor liksom inte där. Jag är absolut inte stockholmare. Det vill jag understryka hur mycket jag kan. Men det är ändå så att när jag träffar på någon turist på stan så kan de fråga var ligger Gamla stan då? Och då kan jag peka vad det är åt det hållet. Sådär. Men jag är en gäst där. Och Jesus veckopendlade aldrig. Jesus flyttade in, bodde där, delade allt. Och det är verkligen poängen. Och det är alldeles klart att Jesus tänker att exakt det är också vårt uppdrag. Som vi manas att ställa oss till förfogande för. Att vara kött och blod med mänskligheten. Och allra tydligast blir det väl Johannes evangeliets 17 kapitel när Jesus ber till sin far i himlen. För då säger Jesus också i den 18 versen: liksom du har sänt mig, sänder jag dem till världen. Det där behöver vi verkligen låta sjunka in. Precis som du har sänt mig, säger Jesus till min far, på samma sätt sänder jag dem. Det innebär att i allt vi gör, och det är ju ganska självklart kan man säga, men i allt vi gör så kan vi se hur tog sig Jesus an det uppdraget. För det var ju så att Jesus sen då 40 dagar efter påsk där så åkte han ju upp till himlen igen på Kristi himmelfärdshögtiden. Men vi blev kvar. Vi är kvar här, du och jag. Och vi är sända på samma sätt. Det är verkligen stort. Och Gud vill alltid människan väl. Vill alltid gå människan till mötes och sträcker henne alltid livet. Gud har alltid en riktning till människor. Och det är också vår kallelse. Och hur gör man då det? Hur ska vi liksom ikläda oss Kristus? Hur ska vi ikläda oss den här uppgiften där Jesus faktiskt säger till sin far i himlen, du, på samma sätt som jag har varit här nu, så nu sänder jag dem här. Hur ska vi göra? Ärendet är enkelt uttryckt kärlek. Det handlar om kärlek. Det är inte som vi kanske ibland förleds att tro, en serie dogmer som vi ska förmedla. Eller berättelser. Det handlar inte om en uppsättning kristna värderingar som är högst oklart vad det skulle vara. Utan det handlar om kärlek. Att älska utan gräns. I en tid där världen är allt mer upptagen med att sätta gränser, med att hata, med att dela upp, då talar vi om kärlek. P.P. Wallenström känner en del av er till. Han var med och grundade Missionsförbundet en gång i världen. Och han hade ett favoritbibelord, har jag fått lära mig av Rune Wedalén, som jag tror vet vad han pratar om i det fallet. Det är från andra Korinthierbrevets 5:19, där det står: Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Det står inte några eller vissa eller de som var särskilt bra på något, utan hela världen. Det står inte ens alla människor. Det står hela världen. Och det finns en amerikansk teolog, eller fanns, som heter Clarence Jordan. Och han gjorde en bibelöversättning där han liksom lite mer sökte sig fram. Hur kan man översätta på ett klokt sätt? Och där använde han en översättning på just den här versen som nog inte är så där jättetextnära, men som jag tror P.P. Wallenström skulle uppskattat mycket. Han översatte den här versen så här: Gud kramade i Jesus Kristus hela världen till sig. Gud kramade hela världen till sig. Så det är så otroligt fin och vacker bild. Hur liksom det är taktilt, hur det är nära, det är inte på avstånd, utan det är där att vara människa, identifiera sig med och beröra människor. Så hur gör vi det då? Hur talar vi om kärlek? Hur möter vi människor? Hur visar vi kärlek? Hur lever vi kärlek? Jag tror det är precis som vanligt att titta på Jesus. Emmausvandrarna till exempel, där Jesus slår följe med dem. Går där och samtalar och pratar. Och hur mycket de än pratar så verkar det som inte poletten riktigt ramlar ner. Utan det är när Jesus bryter brödet. Då ser de vem det är. Och det handlar om när Thomas tvivlar. Är det verkligen du som är här? Och Jesus säger: känn på mina sår. När vi vågar visa varandra såren. När vi vågar visa att vi är inte perfekta. Ingen är perfekt. Vi är människor. Vi kan sänka axlarna. Vi är människor. Och det är det finaste man kan vara. Det blir lätt att vi låter, precis som Gud liksom lät liksom ifrån början inte ordet bli kött. Och så är det kanske med oss. Vi låter inte alltid ord bli människa. Vi kanske stannar vid orden. Och här står jag och pratar ännu mer. Och det där kan vara en utmaning. Vi har i vår tradition, och skulle jag säga i vår kyrklighet, en stark betoning på just det talade ordet. Och ibland är det som att vi är mer intresserade av att ha rätt än att göra rätt. Och det tror jag är en stor utmaning för oss. När jag nu har nämnt P.P. Wallenström så känner jag att jag nog måste nämna John Wesley också, som ju bildade metodistkyrkan för ett tag sedan också. Och han sa så här, när hans adepter då kom till honom och ville få argument för att de höll på att bråka med katolikerna då. Då sa han, ge oss lite argument liksom, så att vi kan trycka till dem här nu då. Och då säger John Wesley just det, jag tror han suckar, och han har skrivit i sin dagbok att han svarade, huvudsaken är inte att ha rätt utan att göra rätt. Och jag tror det är precis verkligen vad det så ofta handlar om. Och jag älskar teologiska diskussioner. Tycker det är något av det roligaste som finns. Och något av det viktigaste som finns ibland. Men det är det inte. Vi behöver slå följe med våra medmänniskor. Och vi behöver börja i praktiken. Och inse att precis som för Jesus så räcker inte våra ord. Jesus fick till slut ge det största offret som en människa kan ge. Han fick dö för dig och mig. Och du och jag, vi behöver slå följe med våra medmänniskor. Stå på den svages sida. Visa människor med vår närvaro vad frälsningens ljus som kommer till världen faktiskt betyder. Vi får peka på ljus. Vi får tala om hopp som alltid finns, hur mörkt det än är och ser ut. För det är aldrig kört. På sista raden så har Gud satt sitt sigill och sagt att allt kommer bli bra. Det är inte säkert alls att det är i vår tid, i våra liv, men någon gång längst ner så kommer det synas att Gud håller allt i sin hand. Och vi får dela hoppet och ljuset. Och allt kokar ner till kärleken. Att förbehållslöst älska världen. Älska varje människa vi möter. Det är evangelium. Och just nu i vår tid så blir det lätt att vi tänker att vi läser om hur det har varit. Vi läser Bibeln, hur det var där och då. Och vi sätter oss in i det. Men det är faktiskt också så att Gud har en frälsningsplan för sin älskade mänsklighet. Och just nu har inte Gud kommit längre än till just nu. Det är ju faktiskt så. Vi finns där längst fram i tiden. Just i det där Guds nu som vi ibland kallar ett kairos. Och i detta nu finns du och jag. Och här finns Maria med oss. Och här finns ett Jesusbarn som vi vet alldeles runt hörnet är på väg. Och just nu så är det vi som är i fokus. Det kan vi lätt bli tyngda av. Men istället får vi ta emot. Och säga precis som Maria. Vi finns här. Vi är de vi är. Vi får stå till förfogande. Som enskilda. Som församling. Där Ekumeniakyrkan inte först och främst är i Lerum. Utan för Lerum. För det finns alltid en riktning med Guds kärlek. Och så får vi gå härifrån så småningom idag. Och vi får ikläda oss Kristus. Och vi får gå sända till världen på samma sätt som Kristus var. I vår tid och i detta nu. Amen. Tack Gud att du är här. Att du välsignar oss var och en. Och att du ger av dig själv in i våra liv. Amen.